I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Välkomna till Trädgård, Trädgård, Trädgård.
Med Dixon och Wilson.
Då satt vi här igen, Nicole.
Här sitter vi. Idag sitter jag nere i källaren för vi håller på att bygga en takkupa. Så det kan hända att det kommer börja hamra och spricka och låta här om ett tag. Men nu har jag liksom försökt att sätta mig så långt bort från hantverkarna som hjälper oss som möjligt. Och då tänker jag ju på dig. Hur går det för er med ödehuset?
Jo, men just nu så har vi våra hantverkare där. Vi tar ju hjälp av en byggfirma när det är saker som vi kanske inte kan göra själva eller väldigt stora saker som vi inte kan hinna med själva. Så att nu är de igång med att isolera golven och betonga kök och bad och bakrummet och hallarna och sådär. Och så har de byggt en jättefin ramp och trapp till entrén som jag är jätteglad över. Det känns bara så sjukt. Jag och Kristoffer, hade vi gjort detta hade vi typ gjort det sist. Om någon konstig anledning. Vi brukar tänka praktiskt. Och de här byggarna, de är så trötta på oss för att vi gör allting bakvänt. Så de bara, nu gör vi en ramp så att vi kan rulla upp all isolering. Just det, så kan man göra. Ja, de är jätteduktiga.
Men det var ju spännande det här materialet som ni skulle fylla golvet med.
Hassopor. Det är svenskt tillverkat. Det är alltså returglas som inte kan användas till att göra nya glasflaskor. Det behandlas på något sätt, jag tror det är med värme, men det liksom poppas upp så det blir som jättelätta gråa stenar ser det ut som. Det ser tungt ut men det väger ingenting.
Och det är glas?
Ja, och så du vet den här Marabou mjölkchokladen som kom sent 90-tal med luftbubblor i.
Ja.
Det som jag bara tänkte var helt meningslöst. Men vissa tyckte det var så himla gott. Så ser det ut, fast grått, kan man säga.
Jag såg bilden på det. Jag måste säga att jag tänkte nog inte på Marabou chokladsbubbel. Bubbelchokladar, utan jag tänkte snarare på att det såg ut som typ makadam eller något sånt.
Ja, men när man ser live så ser man att det är små bubblor, luftbubblor
i varje liksom sten, håller på att säga, men i varje då glasbit.
Det är coolt, och det är coolt att det är producerat i Sverige och att man tar vara på sånt som annars kanske bara skulle hamna på skräphögen.
Så ja, det är fantastiskt. Det är kul. Det är roligt med nytänkande material, tycker jag.
Ja, och det är ju helt dött så att det kan liksom inte komma in någon fukt i materialet och så. Så att det är ju bra när man har ett gammalt hus där det ofta kan bli problem att isolera med moderna material.
Men det suger inte vatten. Nej, det är helt vattenavstötande. Jag bara tänker, finns det någonting man kan göra mer i trädgården?
Ja, gröna tak använder det jättemycket som ett substrat.
I jorden då? Eller att plantera i?
Ja, man kan ju blanda ut jorden med det, men man kan också odla enbart i det. Men då är det ju mycket, mycket mindre fraktioner. Och då väger det ju ingenting, men växterna har liksom någonting att fästa sina rötter i. Sen får man ju addera näring och sådär. Men det används till gröna tak. Jo, det kan du ju göra.
Så jag bara tänker på taket.
Ja, nej, men då ska man ju ha en sedumatta eller någonting som alltså rötterna blir ju det som håller materialet på plats.
Det här är bara under. Ja, gud vad spännande. Ja, det där älskar man ju.
Ska du ha lite hassopor i din takkupa?
Svar nej, men gärna lite choklad.
luftbubblor i.
När den är klar. Med lakrits.
Med lakrits, ja.
Men sen har du så mycket härliga, roliga projekt. Du har ju precis kommit hem från en resa också. Som jag missade.
Ja.
Du bjöd in mig att följa med.
Men det gillar du inte.
Men så var det ju inte. Det var inte att jag inte ville.
Jag vet.
Det var ju att det är så himla svårt att hinna med allting. Och vi har ju sagt att vi är ju jag säger båda två. Ibland måste man säga nej.
Kan och så var det till detta. Det var ju...
Det är dåligt alltså.
Stort misstag. Nej, men det var otroligt fint. Jag åkte ju ner för att fotografera till min bok med mina två fotografer, varav en av dem är jag gift med. Och den andra är min goda vän Hilda som är en väldigt duktig fotograf. Och så att vi åkte, alltså det var ju en jäkla jobbresa. Det var köra 5 timmar, ut, sova, äta frukost, fota, gå in i någon park, fota, köra, fota, köra, fota, köra, fota. Men vi fick se jättemycket fint och något som, det första stoppet var en stor park som ligger i Dortmund som är ju sånt här, det är ju en del av Tyskland som heter Ruhr, R-H-U-R tror jag det, Ruhr-området. Och det är ett stort gammalt, alltså det har varit mycket gruvor och mycket industri i det här stora, stora området av Tyskland. Liksom lite mer åt, nu kan jag inte geografi, men Dortmund och Düsseldorf och så, åt det hållet. Och där har de byggt en jättefin park som heter Maximilianpark. Som, där de har liksom anammat de här gamla industribyggnaderna och dels byggt en gigantisk glaselefant som sitter ihop med en av de här byggnaderna. Så jävla coolt. Men den var stängd för renovering så jag fick inte gå upp i den. Men parken var jättefin. De har en jättestor Pete Odolf-plantering där.
Ooh.
Så där vill man ju nästan åka tillbaka till hösten för att se den. För vad jag var besviken på faktiskt. Den är ju ganska nyanlagd. Men det var inte en lök.
Vad konstigt.
Så den var ju jättetråkig att titta på nu.
Då var allting bara nerklippt.
Ja, precis. Men jag tycker det är lite konstigt varför man inte tänker hela säsongen som vi alltid pratar om.
Ja, men är det så att om den är nyanlagd att de inte hunnit det då, eller?
Ja, så ny var den ju inte.
Nej. För i Skärholmen till exempel, i Pete Odolfs perennparken där, då är det en massa blå skilla. Då är det maxat liksom av blå skilla. Så där känns det som att då har de liksom, det känns som att de kanske bara inte hunnit.
Ja, eller? Men det fanns många söta katter där i alla fall. Så jag blev ändå lite distraherad. Bland annat en helt vit katt med en svart svans. Har aldrig sett innan.
Vad fint.
Ja, det såg lite roligt ut som att den var fastklistrad på. Nej, men det var häftigt. Och det här, vad som är ännu häftigare är ju det här. Jag var på en konferens för några veckor sedan. Där projektledaren för... vad kallar de det nu för? Men det är liksom som en jättestor trädgårdsfestival. 2027 så kommer hela det här Ruhr-området då, det är ju jättemånga olika kommuner. De kommer ha en trädgårdsfestival under 6 månader för att de håller på att bygga massa parker och satsa på de här nedgångna, slitna gruvområdena. Så att det är liksom... De bygger otroliga parker mitt i gamla industriområden och sånt. Så dit ska vi, tänkte jag. Det måste
du och jag?
Ja.
Yeah. Nej, men oftast tänker man att man vill åka på en sån här trädgårdsresa vår sommar där. Och då har ju vi så himla mycket att göra.
Ja, jag vet. Det är skit.
Vi får åka på trädgårdsresor på hösten istället. Då är det ju mycket väldigt fint ju. När det ändå är sensommar också.
Ja, men i alla fall. Sen åkte vi vidare till en trädgårdsdesigner. Han vann årets trädgårdsdesigner i Tyskland för några veckor sedan. Peter Janke. Han och hans man har en fantastiskt fin stor trädgård i Hilden, heter det. En liten ort söder om Düsseldorf. Och herregud, Nicole. Alltså, jag var ju tvungen till att skicka bild till dig direkt när jag var där. Men det börjar med, man kommer in och så är det liksom en... I och för sig en asfalterad gång, tror jag det var, upp till liksom, entré, upp till trädgården eller till hans hus. Och den var kantad av gigantiska pelarcypresser. Och sen så var Vi fick ju prata med honom, en fantastiskt trevlig person. Han hade fördelen att i hans trädgård, den låg där renfloden hade legat en gång i tiden, men att de hade avlett den därifrån, så att det var gammal sjöbotten kan man säga.
Mm.
Eller flodbotten.
Mm.
Så att han hade olika biotoper. Så att han hade en supersandig del av trädgården, en supersumpig del av trädgården, en med lera.
Gud vad spännande.
Ja, så han hade skapat olika trädgårdsrum. Mm. Och i de här trädgårdsrummen hade han, eller biotoperna, så hade han skapat olika trädgårdsrum. Så att jag ville bara börja gråta, det var det vackraste jag hade sett. Och liksom supersnyggt designat, men också med en känsla för att det inte måste vara perfekt. För då dör, alltså för mig är det för perfekt så har det ingen känsla på något sätt. Men var du än tittade så hade du en siktlinje eller ett blickfång eller liksom rörelse eller alltså det var så vackert. Det var så vackert.
Men hur hade han byggt upp de här rummen då? För att han hade de här biotoperna som han byggde upp det kring. Men hade han liksom på något sätt något tydliga, vad ska man säga, koncept?
Ja, där det hade varit, där det var sand och grus. Där han hade dessutom varit praktikant hos Beth Chatto i England. Så han pratade ju superbra engelska också. Så att han hade en trädgård som var väldigt inspirerad av hennes dry gardens. Alltså de här torra, steniga trädgårdarna.
Var det sand?
Ja, grusplanteringar. Mm. Ja. Och där kunde han ju leka med lite mer exotiska växter och sådär. Jättefina sittplatser med både bak, alltså någonting i ryggen som man känner sig trygg, men också en siktlinje när man satt på de här vackra stenarna. Mycket rabatten möter gruset direkt, inga kanter och så. Och sen så hade han...
Det blir en hel del skötsel då.
Mm.
Och där, men där är väl tanken helt enkelt att det ska sprida sig fritt i gruset.
Precis, frösådder.
Mm.
Och sen så går de väl, och de som de inte vill ha får de ju plocka bort, och de vill ha där låter de vara där. Men han hade också ett blåregn längre in. Han hade liksom som ett skogsparti som han inte hade gjort så mycket med. Så att man kunde inte riktigt gå in där. Men där var det en pelarpoppel som var typ, vad var det, 30 meter hög eller någonting. Och i den växte det ett blåregn hela vägen upp. Som blommade när vi var där. Så att liksom högt upp i luften. Så var det ett blåregn.
Gud vad häftigt.
Det var så fint.
Kan du inte lägga upp, har du någon bild på det?
Ja, det med blåregnet är en jätte suddig film. Men det kan jag ju, jag kan lägga upp den då. Men det var otroligt inspirerande. Han jobbar ju som trädgårdsdesigner och kände efter 20 år i branschen att han... Han hade ju sin trädgård som han och hans man fixade med. Men han bara kände att han hade kommit för långt bort ifrån trädgården. Så han bestämde sig för, nej, nu håller vi öppet varje lördag. Jag gör min lilla plantskola. De står bara där och tar sticklingar och sår och har massa växter och en liten butik. Och de gör blomsterarrangemang och sånt där. Så varje lördag är det öppet. Så vi fick fotografera och... Och otroligt kul att få träffa honom också. Hans man var också jättetrevlig. Så att var väl egentligen höjdpunkten på den här resan.
Men skulle du säga att han har något utmärkande liksom, drag som designer? Är det någonting som du ser så här, gud det här är så typiskt honom? Eller har han bara skapat det väldigt fint kring alla de här olika rummen?
Det vet jag inte. Jag har inte sett hans andra design, alltså andra trädgårdar som han har designat. Jag köpte hans böcker. Jag fick en bok av honom och sen så köpte jag hans två andra böcker. Men jag har ju inte hunnit titta i dem än. Så att där kanske det är, fast de handlar ju i och för sig mycket om den trädgården. Så att det kan ju vara svårt att se stilen när det dels är han och hans man som gör det, men också... det hade varit lättare att kunna jämföra med andra saker han har gjort såklart.
Mm, mm.
Ja, och sen så åkte vi ner till Weinheim, strax norr om Frankfurt, för att beskåda Hermannshof. Som jag då var på första gången 2017 och var helt blown away. Detta var en park som en privat park som sen skänktes till universitetet där. Så de har gjort mycket testodlingar och sådär. Otroligt imponerande. Jättevackert. Men sen har jag fått höra folk som har varit där under sommartid och så sagt att det har chanserat, att det har blivit mycket sämre. Men vi kom ju helt klart i rättan tid. Alltså tulpanerna, det fanns fortfarande lite tulpaner kvar, men blåregnet hade börjat blomma. Mm. Och de har ju den vackraste blåregnstunneln in the world. Mm. Och det var ju, alltså vi hängde ju på låset. För nu tillhör det nämligen inte universitetet längre, utan nu är det en trädgårdsförening som har det. Så att vi hängde på låset och bara rusade dit, och då var det ju redan 70 personer där som stod med röda byxor och var i vägen och sånt.
Var det liksom som när ni ska gå på loppis, som ni berättat?
Ja, typ.
Så då är det som ett sånt rep, och sen så när de släpper det så springer alla.
Oh yes, oh yes. Ja, men så då passar vi på att springa runt och fota allting annat. Parken är otroligt vacker. Alla judasträden blommade i stark ceris. Och, ja, det var så fint, och jag köpte massa frö.
Vad köpte du för fröer?
Ja, oh, gud, det vet jag inte ens. Jag köpte typ 10 olika påsar med frön som de har samlat in från platsen. Massa sådana spännande som jag kommer ihåg att jag tänkte på från förra gången jag var där. Men det var otroligt fint. Och sen åkte vi till Hamburg när vi skulle hem. Och då såg vi Blumen und Planten, en gigantisk park i Hamburg. Där de har en jättestor japansk trädgård. Den var också jättefin. Men det var ju väldigt kallt fortfarande. Så att där hade deras blåregn inte börjat blomma än. Så att det var, de hade jättefina pergolas med vitt blåregn som inte hade börjat blomma. Så det var synd. Men allt annat var ju jättefin. Alla rhododendron och azaleorna blommade och sådär. Jättemånga gulliga ekorrar var där också.
Då blir allt helt fulländat.
Ja, jag kom ganska nära. Ja, nej, men det var en otroligt fin park, eller vad säger jag, resa. Mm. Så Maximilian Park, Peter Jankes trädgård, Hermannshof och Planten und Blumen i Hamburg.
Ja, det var mycket ni hann med. Det var som en helt magisk resa, jag är sjukt avundsjuk.
Ja, jag hade ju turen att jag hade två personer med mig som var jätteduktiga på att köra på autobahn.
Mm, så det gick jättesnabbt.
Mm. Ja, vad har du hittat på då?
Ja, inte alls lika inspirerande som du. Gud, det här, jag känner bara, jag måste åka och tanka inspiration.
Bilen.
Vad sa du?
Måste åka och tanka bilen och bara måste köra.
Ja. Nej, men gud. Ja, vad har jag hittat på? Jag har ju varit nere hos dig, hela tiden. Jag är nere i Malmö och höll i ett event. Där jag pratade om hur man kan odla i köket. Det var kul.
Ja, jättetrevligt.
Det var väldigt fint uppstyrt. Det var god mat från Two Forks i Malmö. Och det var Karin Leij och min matguru Tuvesonskan, Julia Tuveson, som fixade med det och, så himla fint. Och det här var då på Vedum. Ja, men det var gott och det var bjussigt och det var härligt med folk. Så det var jätteroligt.
Jag var imponerad över hur mycket du hade fått med dig på tåget. Alla olika krukor och glaskupor och basilika i olika färger.
Ja, men precis. Men vissa saker kan man ju köpa. Men om man vill visa liksom en vacker purpurbasilika så är den ju vackrast in real, även om jag hade bilder på den. Så jag liksom konkade med alla små olika växter. Sen fick de bo i hotellets fönster när du och jag sov där.
Mm.
Ja, det var mysigt. Så det var min höjdpunkt. Och sen så förutom det, den största höjdpunkten är väl ändå att det har börjat bli vår.
Oh,
okay. Äntligen. Det har liksom inte varit någon vår. Det har bara gått från vinter till, i lördags var det ju över 20, vad var det, 22-25 grader här. Säkert varmare hos er, men i Stockholm var det så. Mamma gick omkring med linne i trädgården. Men vet du vad jag kom på då i lördags när det var den här jättevarma dagen?
Nej.
Att det ju var World Naked Gardening Day.
Mm.
Det missade jag ju. Har du någonsin varit med på detta?
Nej.
Nej.
Har du?
Nej.
Det är alltid samma personer i ens flöde som
är med. Mm. Jag känner att det är väldigt tätt bebott här där jag bor. Det hade liksom nog varit lite störande moment för mina grannar.
Man hade ju kunnat göra det på kvällen när det är mörkt. Och sen bara stå med en pannlampa vid en bärbuske eller något sånt. Och ta en bild.
Ja, nej, jag lockas inte jättemycket av att påta i trädgården naken. Det känner inte jag.
Ja, något sånt skit. Varje vår så är det små flugor. Mm. Jag vet inte vad det är för några.
Som
är nakna. Ja, men det är liksom alltid samma tid nu i maj. Små flugor som kommer och biter mig. På benen och händerna och armarna. Mm. Jag är en sån som myggorna älskar.
Är det något knott eller vad är det?
Ja, jag vet inte om det är knott. Men en gång när jag höll på att gå in i väggen så bet de mig över ryggen. De hade liksom gömt sig under en fiberduk som jag hade lagt över morötterna. Och när jag öppnade den så bet de mig över ryggen. Så jag började må jättedåligt på kvällen. Och sen dagen efter så på jobbet så var jag tvungen till att köras till vårdcentralen. För jag hade fått en chock. Sån allergisk chock. Så jag liksom var jättetorr i munnen och blek som ett spöke. Och min chef bara sa, men alltså du håller ju på att få en allergisk chock. Vi måste köra in. Och då sa de att det var någon liten, kallade det för typ hästfluga. Men det är inte, ja jag vet inte. Men det är som de tar små bett på mig. Och sen så det sura är att det händer ju nu i maj. Och sen så har man liksom en ring av såna bett runt fötterna som kliar. Så kliar man sönder och sen har man fula, skabbiga ben hela sommaren. Men det är bara nu, sen är det inte.
Och det finns inget som hjälper, ingen liksom myggspray eller något sånt här.
Nej, men jag glömmer ju det varje, och så går jag ut och så kommer de och så, och sen när jag sprang in och satte på myggspray, då var det ju för sent.
Ja. Och det här berättar du för mig nu, för du tänkte på om du hade varit naken.
Exakt.
Så hade du sett ut sådär över hela kroppen.
Ja. Yeah.
Ja. Yeah. Ja, nej men vi hoppar det, va? Ja. Nu är det ändå för sent med World Naked Gardening Day.
Ja. Men, World påklädda Gardening Day kanske vi kan ha.
Men man kan ju vara naken när man vill, såklart. Mm. Ja, men sen fick ju vi ett meddelande på Instagram. För att förra avsnittet så pratade vi om 1000 trädgårdar.
Mm. Och då fick jag tipsade om det.
Precis, och då fick vi en liten kommentar där.
Ja, alltså den kommentaren handlade ju om att hon tyckte det var bra att vi tipsade, såklart. För att man kan ju ansöka och vara med på 1000 trädgårdar fram till den 2 juni. Så det finns ju gott om tid fortfarande. Men hon tyckte det var lite tråkigt att vi hade liksom lagt fokus på att trädgården behövde vara klar eller färdig. Och varför man inte vill visa upp den, för om den inte är färdig så vill man inte visa upp den. Och då skrev hon att hela idén med 1000 trädgårdar är att den inte behöver vara färdig. Mm. Och det var ju som jag sa att alltså, 1000 trädgårdar, det är ju både privatpersoner och amatörer som kan visa sina trädgårdar. Och man ska ju inte jämföra sig med varandra, utan är man stolt över någonting så ska man ju visa upp det.
Mm. Mm. Ja, och det var jag som sa, jag kommer nog aldrig visa upp min trädgård. Man ska aldrig säga aldrig. Men min feghet ska ju såklart inte smitta av till någon annan. Och jag kanske helt enkelt ska anta den här utmaningen att vara med, helt enkelt.
Ja, är du hemma den 30 juni?
Nej, inte i år. Nej, men alltså, det är också det att man ska liksom orka.
Precis.
Visst, absolut. Det behöver inte vara perfekt. Men någonstans, jag jobbar ju ändå med trädgård. Det är klart att man vill visa upp den finaste sidan av sin trädgård om folk ska komma. Och jag känner att jag inte hinner eller orkar det i år.
Ja, nej, men det är ju lite skillnad när det är ens profession. Då har man lite högre krav på sig själv som kanske inte är rimliga.
Precis.
För jag menar, det viktiga är ju att man mår bra i sin trädgård och tycker den är fin och liksom, så är det ju alltid när man har vänner över och så säger alla, åh vad fint här det är, och så börjar man bara poängtera allt man inte har gjort. Mm. Allt som inte är färdigt och allt som man själv tycker är fult. Och Så att det är väl en sån lite negativ sida hos en själv där man inte kan släppa på kontrollen riktigt.
Mm, verkligen så. Vi får jobba på det.
Mm. Men som sagt, 2 juni kan man fortfarande söka till att vara med i 1000 trädgårdar och gör det alla som vill, för det är otroligt kul. Och man kan också passa på att till exempel, man tar ju inte inträde för att visa upp trädgården, men det man skulle kunna göra är att göra en insamling till någonting man bryr sig om. Det gör man ju i England när man visar upp sina trädgårdar.
Det är brukar man,
ja, och det finns ju mycket problem i världen som man skulle kunna samla pengar till.
Mm. Så. Ja, tyvärr. Ja, idag ska vi prata om rörelsemönster och hur man binder ihop rum. För förra avsnittet så pratade vi om rum och hur man kan bygga rummet med hjälp av golv, väggar och tak. Men det är ju lätt att man glömmer bort då ytorna mellan rummen man har skapat. Och vi tänkte då prata om rörelsemönster och hur man binder ihop rummen.
Mm. Det här är väldigt spännande tycker jag.
Ja, och det, jag älskar också att Kristoffer, han brukar skicka, Kristoffer din man då, han brukar skicka bilder till dig och mig på så kallade elephant path. Elefantvägar eller elefantstigar. Alltså när design misslyckats att anpassas till människans beteende. Mm-hmm. När man ser liksom här är en anlagd gång. Men man ser att liksom stigen är upptrampad på ett helt annat ställe.
Mm. Och jag älskar ju sånt. För jag tycker ju om att jobba med de naturliga rörelsemönstren istället för emot. Så det är väl därför jag inte kan bli en bra landskapsarkitekt.
För att det är meningen att man ska, eller vad menar du nu?
Nej, men jag, ofta ser man ju det i parker och sådär att här har någon bestämt att det är så här man ska gå. Mm. Och sen så har alla andra bestämt att nej, det ska vi inte.
Nej.
Och så har man jobbat med parkskötsel som jag har gjort i många år. Så tycker jag att man ska jobba med de där smitvägarna istället för emot. Mm. För att det blir bara finare om man jobbar med.
Mm. Men jag kan tänka mig att det inte alltid är så lätt. För att när man formger en trädgård, jag jobbar ju framförallt med privata trädgårdar. Och där kan man liksom verkligen ta in familjen, de som ska bo där, liksom, vad är de, hur kommer de säkert röra sig, okej, de har barn som är små, de kommer säkert springa så här, då kanske man ritar in de här små vägarna, medan när man är landskapsarkitekt och ska rita för parker där det kanske ska gå tusentals med olika människor, så är det ju svårare att få alla att liksom, kanske tänka samma. Det enda som,
som är
gemensamt är väl så att de flesta vill ändå ta den snabbaste vägen, man orkar inte gå den här långa om det inte är någonting spännande. Alltså om det inte finns en, så här, en vits med den här långa, slingriga omvägen för att det finns någonting vackert att se. Att det är själva liksom promenaden eller liksom, det är grejen. Att resan är målet så att säga. Men annars vill man ju bara ta sig från A till B. Så,
precis.
På en gång.
Men det jag tänker är att alltså, givetvis så ska ju designen av parken få vara som den är. Men märker man att människor promenerar där de inte ska, då kanske man kan göra någonting av det.
Mm, göra en gång där.
Ja, i Slottsträdgården så hade vi ju, eller så finns det ju den lila rabatten, rosa lila rabatten. Den är ju hur många meter som helst. Och där smet ju folk över. Så istället för att ha nedtrampade perenner så bestämde vi oss för att vi delar upp den och sätter en ordentlig grusgång i mitten. Och det blir jättebra.
Mm.
Så att, ja.
Har du någon elephant path i din trädgård?
Nej, därför att det som är roligt är att i den här finträdgården då, som jag kallar den som inte är fin, men där vi ska göra om, där ser man ju tydligt i gräsmattan hur vi rör oss runt det stora vårdträdet som växer i mitten av innergården. Så att det kommer vi ju anamma, de stigarna. Vi kommer inte hitta på någon annan typ av rörelse där, utan Nej. Det blir de gångarna. Och det är ju där ankorna går och hunden går och katterna går. De väljer också exakt samma väg.
Så. Och är det då snabbaste vägen?
Ja, men det är verkligen så här, när man går från köksträdgården så vill man gå på ena sidan om trädet. Och när man går till köksträdgården så vill man gå på den andra sidan om trädet. Det är jättekonstigt. Det känns fel att gå tvärtom.
Men då kommer ni ha som en grusad rundel runt trädet då?
Eller? Ja, eller en plantering runt trädet och grusgångar runt. Liksom,
men så att man kan gå runt det liksom på båda sidor.
Ja, men har du någon smitväg då?
Ja, det har jag.
Jaså?
Ja, men för att jag har ju, i vår trädgård så har vi brutit, det var ju förut en platt grön liksom, gräsmatta. Så har vi brutit upp den med en grusgång som tar oss från huset till den andra sidan av trädgården som är nere vid ateljén och vid växthuset. Så den leder liksom dit. Vi har en gång som leder dit. Men när jag ska ta mig från huset till växthuset så tenderar jag allt.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det är att springa, eller springa, gå från huset över gräsmattan till växthuset. Vet du vilka jag menar, den delen?
Mm. Ja.
Och samma sak med barnen, om de är i studsmattan och vi sitter och äter eller fikar i växthuset så springer de också över gräsmattan där.
Mm.
Så där tänker jag nu faktiskt också anlägga en ny gång. Och mellan de här två då gångarna, den befintliga och den nya, där vill jag anlägga en stor plantering.
Mm.
Men då kom Florens hem nu i veckan och sa att de vill börja spela fotboll.
Nej.
Sa, varför mamma har vi inget fotbollsmål i vår trädgård?
Nej.
Jag säger bara, nej men Florens, alltså, i vår trädgård kommer vi inte spela fotboll. Nej men det kommer vi inte.
Och när jag säger vi så menar jag du kommer inte spela fotboll.
Nej men för Noel har ju aldrig varit intresserad av fotboll på det sättet. Han spelade en liten stund och så. Men han är ju mycket mer parkour. Och, ja, han är ingen fotbollskille. Så nu har vi en tjej som är supertaggad på fotboll. Och helt plötsligt så bara förändrades behoven i vår trädgård. Mm. Och jag har nu planerat den här stora rabatten som ska ta ännu mer av gräsmattan. Men jag tänker att så länge de har studsmattan så får folk... Det har jag sagt förut, men då får barn komma till oss och studsa och så kan de väl spela fotboll någon annanstans. Plus att vi har en jättestor park jättenära. De kan gå dit och spela fotboll. De är tillräckligt stora för det nu. Det blir mycket bättre.
Mm.
För alla.
Det låter bra.
Eller för
mamma blir glad.
Ja, nej, men där har vi faktiskt en elephant path. Där vi verkligen har sett liksom att här vi rör oss verkligen här. Här saknas det en tillgång.
Mm.
Men det tror jag att det kommer bli verkligen ett lyft i trädgården.
Mm. Ja, det tror jag med. Mm. Mindre gräs.
Mm. Mindre gräs. precis. Men sen så har vi ju, det finns ju... har du någon favoritgång?
Ja, men det hänger ju helt på resten av trädgården skulle jag säga. Alltså rent spontant så blir jag ju mest lockad av en slingrande gång. Som leder mig bort till någonting som jag inte kan se. Mm. Alltså att man slingrar runt en buske eller någonting så att det händer överraskningar.
Mm.
Men sen så kan jag ju verkligen uppskatta en lång, lång, lång rak gång med ett mål längst fram, alltså någon typ av siktlinje. Och att man upprepar till exempel samma typer av träd, alltså allé.
Mm.
Alléer av träd eller att man har växtlighet som upprepas eller former som upprepas så att man, det känns som att man verkligen leds in i någonting. Förstår du vad jag menar?
Mm. Ja, precis. Nej, men, och för att det är ju det som är med gångar, att de verkligen då dels visar vägen och leder blicken.
Mm.
Så att jag tycker liksom gångar som binder ihop rum, det är liksom både funktionellt, men också kan lyfta någonting estetiskt, precis som du pratar om där, att man liksom kan verkligen skapa en effekt med hjälp av en gång.
Ja, och det blir ju automatiskt rum. Mm. Lägger du in en gång i din trädgård så helt plötsligt så får du ju två sidor om gången som kan bli olika typer av rum.
Verkligen, det är en av de enklaste sätten till att börja skapa rum i sin trädgård. Det är att sätta en gång i trädgården. Att dela, våga bryta gräsmattan med en gång.
Precis. Mm. Det borde vi trycka upp på en t-shirt.
Mm. Men och har du någon liksom så här, för det finns ju så många olika gånger. Det finns ju vissa gånger det är bara så här, ja, det blir en tråkig transportsträcka, men vissa om man liksom anlägger gången i något vackert marktegel eller fint mönster, ja, men då blir det liksom som en liten upplevelse i sig att ta sig från A till B, att det är någonting vackert att titta på. Så det finns ju liksom enklare typer av gångar. Alltså, den enklaste gången är ju egentligen bara att lägga ut stegstenar i gräsmattan.
Mm.
Så har jag på ett ställe där jag inte liksom orkat anlägga någon avancerad gång.
Och det blir ju väldigt fint också.
Mm, till köksträdgården. Då är det bara några stegstenar i gräsmattan. Så det är väldigt enkelt.
Mm.
Har du någon annan så, hur man på ett enkelt sätt kan binda ihop två rum som inte behöver vara så kostsamt?
Ja, alltså det är ju... Man kan ju, alltså täckbark är ju också, det är inte så praktiskt kanske att röra sig på täckbark, men det är ju ett billigt sätt att skapa en gång på.
Mm.
Och då tänker jag framförallt kanske lite grövre flis då, typ.
Träflis.
Mm. Ja, sportflis kallas det här nere i Skåne också.
Mm.
För täckbark som är mer som mull, täckbar. Alltså det, när det är väldigt så här poröst, då det håller ju inte så länge, så då känns det onödigt att lägga massa pengar på det. Men det är väl egentligen ett väldigt enkelt sätt, för då skulle man ju bara kunna ha sin gräsmatta, lägga ut lite wellpapp under och så på med barktäckflisen. Mm. Barkflis. Sportflis.
Mm. Mm. Man kommer inte att åka omkring då när man går på det?
Ja, man får ju ha någon liten kant i så fall.
Mm.
Det bästa är ju att gräva bort gräsmattan. Jag bara tänker om man verkligen vill ha quick fix.
Mm. Ja, ja, och sen lägga.
Mm.
Ja, nej, men det här med stegstenar är ju ändå ett väldigt enkelt sätt att binda ihop rum. Men också kan ju bli väldigt, behöver inte kosta någonting. För att det är ju väldigt ofta man kan hitta bortskänkes. Ja. Gamla skifferplattor eller vad det är. Och då kanske det inte är så många kvadratmeter, men det kanske inte skulle räcka till så många kvadratmeter som till en uteplats, men att det räcker att ha som stegstenar i en, enkel gång.
Mm.
Och annars, det finns ju så mycket fina gångar. Jag kan ju verkligen gå igång på det här med att gå och kolla på markmaterial i gångar. Men du pratade ju där om att inte ha någon kant mellan gång och rabatt.
Mm.
En fördel med att ha en kant när man har en stenläggning är ju att verkligen man kan få material att verkligen hålla sig på plats om man ska anlägga en gång. Så att inte liksom materialet, om det är grus, rullar iväg. Eller om man lägger stenplattor till exempel och man sätter kanter så håller det ju allting på plats. Så att det blir... Att gången håller längre helt enkelt. För annars det rör sig ju liksom materialet eller jorden under rör sig ju. Och sen beror det på såklart vad man har för typ av mark. Här har vi lera. Så att det sjunker ju väldigt lätt på sikt. Vilket då gör att det blir väldigt ojämnt. Så har man kanterna så hjälper ju det till att hålla det på plats.
Mm.
Och sen så behöver man ju också grunda gången. Alltså göra underarbetet ordentligt. Att man verkligen så här gräver bort gräsvålen eller gräver bort rot och gräset och sen så att man lägger markduk och sen att man, och markduken har man ju där för att göra det svårare för rot och gräs helt enkelt att växa upp.
Komma upp igen, ja.
Och sen så packa något bärlager hårt, ungefär 10 cm. Att man packade stenhårt. Vi har stengöl i vår trädgård, vilket funkar väldigt bra. Så har vi packat det superhårt och sen så har vi bara toppat med det här fina dyrare då, singlet, bara 3 cm. Då får man en stum yta att gå på och funktionell yta. För att det är så många gånger man har varit i trädgårdar där det bara har hällts ut grus.
Och det ju tjockare desto bättre. Not.
Ja, men för då blir det verkligen som att gå på en sandstrand. Det blir liksom så här jobbigt att ta sig framåt.
Mm.
Men gör man det här liksom underarbetet och verkligen packar något bärlager under hårt först och sen bara toppar, då får man en stum och bra yta att gå på. Mm. Och har man då dessutom då de här kanterna så hålls det ju liksom på plats längre. Mm.
Men om man vill få en det här naturliga rörelsemönstret, eller där det känns naturligt, så har man inte kanter utan man låter rabatten flöda ut i gången, eller vad man ska säga, de möts. Mm. Då blir det ju lite naturen som får bestämma, och då får du ju det här väldigt naturliga som kanske en människoapa inte klarar av att designa.
Nej, det är superspännande, men det är ju det här då med elephant path. Inte säga ordet. Nej, men jag bara tänker då, ja, men då bestämmer naturen. Kommer människan anpassa sig efter det, eller kommer hon att gå sin egna väg då?
Ja, men alltså det som blir spännande är ju att du får hinder på vägen. Mm. Alltså, oj, du måste hoppa över sömntutan som har liksom tagit sig ut i grusgången. Och då stannar du ju upp.
Ja.
Och ser sömntutan.
Ja.
Hade det varit helt klint och rakt. Ja. Så kanske du bara hade. Åh, nu måste jag till växthuset. Jag har så himla mycket att göra. Då kanske du inte ens hade sett att sömntutan hade börjat blomma.
Nej, det är sant. Så jag ska försöka få in det här i min trädgård. Så jag ska gå till växthuset med alla. Min bricka med massa koppar. Och massa glas och så. Ska jag liksom behöva hoppa över. Alla de här. Men det finns olika sätt att anlägga en trädgård på, vad man vill ha för stil och känsla, såklart. Men, och det där som du pratar om hos, vad heter han nu då?
Peter Janke.
Låter ju fantastiskt vackert, och jag tycker jättemycket om sådana typer av planteringar. Men om man vill plantera, eller om man vill anlägga en gång. Om man har en gång som man ska satsa på i sin trädgård, så kan man ju liksom entrégången till exempel, satsa på att anlägga den ordentligt. En annan sak som till exempel var i våran trädgård var att det hade bara hällt ut grus i entrégången, men det var ju ingen marktuk eller så under. Så vad händer på en lerig jord? Ganska snart har ju allt grus liksom bara tryckts ner i den här leran. Det finns liksom ingenting. Så att markduken är ju också där för att, inte bara för att stoppa rotutgräset komma upp, men också för att hålla materialet på plats. Speciellt om man då har grus eller kross. Plattorna kanske inte försvinner ner i leran på samma sätt. Men just när man har så här mindre fraktioner, eller man har, då är ju risken att det bara försvinner.
Jag tänkte säga också, när man gör en nyanlagd trädgård, och man kanske, det är ju väldigt populärt att använda betongplattor och sådär. Det är ju ett ganska billigt material som många anläggare. Just om man köper ett nybygge kanske, så kanske det är det materialet man får.
Mm.
Och för att göra det romantiskt, så alltså man behöver ju inte ändra den gången. Utan då kan man istället göra det mjukare med hjälp av växter, just att det får välla över, precis som jag sa med sömntutan, men att man väljer växter, kantväxter, som kan få välla över lite på gången. Då kommer du direkt få en känsla av att det är mjukare, mer romantiskt och lite så här. Typ det blir slingrigt, fast att det egentligen är en spikrak betongplattegång.
Och det är typiskt för engelska trädgårdar. Där har de ju liksom, grundformen är ju det här med att det ändå är raka, inte engelska parker nu pratar jag om, men engelska trädgårdar i annars. Mm. Inte landskapsparkerna, för där ska ju verkligen gångarna slingra sig fram i naturen. Men i engelska trädgårdar, där är ju liksom gångarna raka, och sen så väller perennerna över.
Det är växterna som får göra jobbet.
Jättebra växter för det är bland annat kantnepeta eller stenkyndel.
Mm-hmm.
Eller hakonegräs.
Mm, min favorit.
De här perennerna som bara väller över gångarna. Så där kan man ju verkligen mjuka till om man redan har, precis som du säger, en anlagd gång som är rak och kanske väldigt hård på grund av sitt materialval. Så kan man ju verkligen mjuka till det.
Ja, nu har vi ju pratat gångar väldigt mycket, men alltså rörelsemönster i trädgården kan ju också vara något som jag tycker är viktigt. Entréer.
Mm.
Jag som har spelat mycket teater, jag gillar ju entré och sorti. Hur kommer jag in? Hur tar jag mig ut? Och det är ju, en entré kan ju vara en grind till exempel.
Mm.
Det är därför jag tycker det är viktigt att man tänker efter hur ens grind till ens trädgård ser ut. För att är den välkomnande så sätter det tonen för hela trädgården. Bara, oh, här vill jag gå in och titta. Och att den ska vara fungera också, att det inte är att man måste hålla på och lyfta den för att den har liksom gängorna har rostat eller något sånt, utan att man verkligen ser till att grinden är funktionell och vacker och passar stilen i trädgården. Men man kan ju också jobba med, för att det grinden tycker jag gör, det är ju att du stänger ute, men det är också ett sätt att släppa in, alltså välkommen in, även om man när den är stängd, att man säger nej, du stannar där ute.
Mm. Det är ansiktet utåt. Det är första man möts av.
Ja.
Förutom sopkärlen.
Och parkerade bilen. Nej, men och grindar skulle man ju kunna ha till sin köksträdgård. Eller om man har en liten berså där man tar sitt morgonkaffe. Då skulle man kunna ha en liten grind in till berson. Det finns så mycket, många ställen man kan sätta sin lilla grind på. Men portaler är ju också en sån sak. Att ta sig igenom något för att möta någonting annat.
Mm. Jag älskar portaler.
Ja, men som liten när man har läst de här olika Narnia och... Det fanns någon, vad hette den? Fanns någon, Den hemliga trädgården eller något sånt, någon barnbok som var jättemystisk där man gick igenom någon stor tung gjutjärnsgrind full med rosor på, jag kommer inte ihåg. Men det där har alltid varit så lockande för mig, just det där att ta sig igenom någonting.
Mm, men det
att du lämnar
någonting till
något. Du lämnar något för att möta något annat.
Mm. Det är som att man teleporteras.
Ja.
Från ett rum eller en värld till ett annat rum eller värld. Mm.
Ja, så kan du sätta en helt annan ton i det du ska möta.
Jag gjorde det på när jag var med och formgav utemiljön på Ellery Beach House ute på Lidingö. Då ritade jag in en portal just för att man ska liksom känna där från parkeringen. Okej, nu lämnar jag min vardag. Och jag lämnar mig och parkerar min bil här. Och så tar jag mig igenom den här portalen för att komma till Ellerys värld. Att det blir ganska väldigt, på ett enkelt sätt ändå liksom få en att känna att man tar sig från ett rum till ett annat rum.
Mm.
Men, och det finns ju så många olika sätt att utforma portaler. Liksom romantiska, rundade portaler med rosor kanske. Eller
blå
bara
regn.
En blå regn. Eller bara liksom raka i trä som kanske inte ens ska ha någon klätterväxt, utan det är bara en inramning av, av gången. Så det finns ju både med växter och eller om man bara snickrar ihop någonting vackert, liksom en vacker konstruktion som får vara en ram och som då verkligen blir, om man står där på ena sidan och tittar igenom de här portalerna, om det är flera stycken längs med en gång, då leds ju verkligen blicken bort mot någonting. Och den sista portalen, den blir ju verkligen som en ram, en inramning till det som man sätter där borta. Mm. Då kan man verkligen passa på att sätta ett vackert träd eller buske eller det man nu, någonting vackert som verkligen blicken kan ledas till hela vägen när man går där, så går man mot det här vackra.
Ja, vi vill ha till våran köksträdgård en äppelportal som Mandelmans har i sin trädgård. Det är ju väl och användbart.
Mm, mm. Men,
och då är det ju pelaräpplen som man leder.
Och binder ihop.
Ja.
Mm. Ja, det är jättefint. Jag vill ju ha, det sa jag tror jag i förra avsnittet, att jag ska göra en gurkportal.
Surprise.
Och sen så håller jag på med min blåringsportal. Och när jag var i Spanien så var det ju på ett ställe, det var så himla fint. Då hade de liksom satt liksom de metallhalvbågar mot en fasad. Och sen så hade de massa klätterväxter som klättrade på varje sån båge eller halvbåge. Det var jättesnyggt. Jag kan lägga upp bild på Insta. Det var väldigt fint sätt att bara liksom rama in en annars väldigt tråkig, hårdgjord gång som var där.
Mm.
Ah, nej men, och en annan sak, portaler är ju bäst. Men en annan sak som också kan leda blicken och binda ihop rum är ju trappor.
Mm.
Och där tycker jag ju verkligen att det är liksom en trappa är ju verkligen en passage mellan två skilda nivåer, två skilda rum. Och jag tycker även en liten nivåskillnad och kanske bara ett trappsteg kan verkligen ge dramatisk förvandling till ett område.
Mm-hmm.
Den verkligen delar upp, men den också binder ihop.
Och den har en funktion.
Och den har en funktion. Men också att den kan liksom bli jättesnygg och den kan, och välkomnande, precis som du pratade om entré. Det kan vara en jättevälkomnande, härlig trappa. Men den kan också vara avskräckande. Alltså om man anlägger den fel, kanske alldeles för brant eller för rangligt, att den liksom inte är stabil, så kan den snarare ge en otrygg känsla. Medan om man anlägger den på korrekt sätt. Det finns ju en trappstegsformel som man kan förhålla sig till för att få till rätt bredd eller djup på planstegen och rätt höjd på sättstegen. Och man vill ju gärna, en bekväm trappa kan ju ha ungefär 15 cm sättsteg, brukar man säga, för att få en bekväm att det ska vara bekväm, säger man, rörelse. Det ska vara bekvämt att gå i den, helt enkelt.
Mm.
Har man liksom trappsteg som är upp mot 20-21, liksom, då blir det som jätte, då blir det mer en brant trappa och svårt att gå i den.
Men det är också väldigt roligt, för när jag pluggade på Alnarp, då fick vi lära oss det att normen hade, deras steg var 65 cm långa. Svenskar har 64 och danskar har 63.
Är det sant? Ja, men det finns ju en, och det är samma sak med hur man ska lägga ut
trampstenar och sånt.
Precis, alltså vad ska vara för avstånd, och det finns ju den här standard. Men jag tycker också, om man gör till sin egna trädgård, man kan väl testa och lägga ut och se vad man känner är bekvämt för en själv.
Mm.
För det kanske är så att man är en jättelång familj. Eller så kanske man är en jättekort familj. Men då kanske man ska strunta i det där standardmåttet och göra någonting som blir bekvämt för de som bor där. Men när jag kommer tillbaka till trappor, där vill man ju ha, alltså även om det, inte, alltså om det blir 17 cm säger vi, att försöka använda samma mått på alla trappor. För att om du ska först ta dig från en trappa till nästa trappa, att det är samma mått gör ju att det blir bekvämare att gå i trappan.
Mm.
Att man liksom inte snubblar till eller så.
Ja, och sen så kan ju trappan också vara rummet. Alltså gör man en trappa med ganska djupa steg, så kan man ha krukor där. Man kan lägga ut en kudde och sitta och läsa där. Alltså att du använder trappan till någonting också. Och då blir det ytterligare ett rum i trädgården.
Verkligen, det kan bli en umgängesyta, sittplats, liggplats till och med om man gör tillräckligt breda.
Mm.
Vi har det på våran altan, eller terrass. Då har vi... det, så här lägger jag kuddar, så kan man liksom ligga där och chilla. Men favorittrappor, jag tycker det här som vi gjorde hos Valerie avsnitt 3 i Drömträdgården på SVT, tyckte jag blev ett väldigt fint sätt, måste jag ändå själv säga, att binda ihop två rum. Där band vi ihop köksträdgården med växthuset med en åsnetrapp.
Och att, alltså just materialet gjorde ju att det blev en passage, ett rörelsemönster. Hade det bara varit gräsmatta, så hade det varit köksträdgård, ingenting och växthus.
Ja. Nej, men så trappor kan ju verkligen binda ihop och liksom göra att helheten verkligen blir, det blir en snygg helhet, helt enkelt.
Mm. Jag älskar ju också spångar. Alltså just om man har kanske ett parti i sin trädgård som man inte riktigt vet vad man ska göra med, men man vill ändå kunna röra sig där. Det kanske är mycket brännässlor eller något. Mm. Eller jättefina prydnadsväxter som man inte vill trampa på. Men då skulle man ju kunna bygga en svävande spång så att man liksom lyfts upp ovanför planteringarna.
Mm.
Det är något av det bästa. Alltså, mina minnen från när vi flyttade till Skåne när jag var liten och skulle åka och bada på Stenshuvud och springa på de här silvriga gamla spångarna som de har hela vägen ner till stranden. Åh, det var det bästa jag visste. Och ljudet att trampa på dem. Och älskar spångar.
Mm, det är jättefint. Jag håller verkligen med. Men, och det, liksom det här också när man ska ta sig från ett rum till ett annat. Jag brukar tänka att, för vi har ju pratat om det här med att man sätter namn på rummen för att liksom enklare mentalt våga avgränsa dem med golv, väggar och tak. Jag tycker även om att sätta namn på sträckan emellan då, där man binder ihop på gången. Så istället för att det blir en tråkig transportsträcka så kan det ju bli en jättevacker passage om man sätter ett namn på det. Och då kanske man vågar göra det till, som du säger, kanske ett eget rum. Om man till exempel har, man kanske bara maxar med rosor, rosengången, eller man kanske har massa bärbuskar. Att på den här, när det ska transporteras från köksträdgården till växthuset, då ska det bara vara massa bär på vägen. Så det är en bärstig till exempel. Eller att man gör kring en färg, som du pratade om där med lila och rosa rabatt. Det kanske är den lila gången.
Mm.
Eller
det är
ett tema.
Att göra så.
Jag har ju min lilla woodlandstig som är då från köksträdgården till den andra delen av trädgården. Och då har jag liksom jobbat konceptuellt med växter som ska kännas lite så woodland. Och på Sofiero så har de ju till exempel kronprinsessan Margaretas blomstergata.
Mm.
Och som murrabatter är en sån, liksom, istället bara för att man ska gå där längs med den här muren, så har man gjort en murrabatt och så blir den här passagen någonting väldigt trevligt att gå längs med.
Åh, Nicole, vad jag längtar efter trädgård.
Ja, jag med. Jag tycker nu avslutar vi det här avsnittet och går ut och påtar. Vi måste ändå passa på när det är säsong.
Ja, precis.
Men ska vi summera lite här vad vi har pratat om innan vi avslutar?
Ja, det låter bra. Vad har vi pratat om, Nicole? Jag kommer inte ihåg något.
Nej, men just det här med hur man kan binda ihop rummen. För att få ett funktionellt rörelsemönster. Men man kan ju också få till någonting estetiskt vackert. Man kan med en gång eller en trappa eller det man då binder ihop rummen med skapa siktlinjer, och så kan man liksom fånga upp vackra blickfång. Man kan sätta namn på sina passager för att liksom våga göra det till en vacker passage så att det inte bara blir en tråkig transportsträcka.
Man kan mjuka till sina raka gångar med växtlighet.
Mm. Och rama in dem med otroligt vackra portaler.
Och glöm inte ett litet hinder i form av en sömtuta som säger hej hej!
Bra sammanfattning. Men ska vi avsluta med lite Dixon och Wilson tipsar?
Mm. Jag vill ju tipsa om Malmö Garden Show som är den 24-26 maj, 10-18 fredag-lördag och 10-16 på söndagen. Det är öppet och gratis för alla och en var och finns massa roliga, barnaktiviteter med trädgårdstema. Vi har 7 utställningsträdgårdar, 6 utställningsbalkonger, en jättestor underbar trädgårdsmarknad och ett stort food court. Och det kommer bli otroligt roligt att få presentera allt som jag och min kollega Petra Elmqvist har kommit på för årets Malmö Garden Show 24-26 maj.
Alltså, jag längtar. Det här blir min första gång. Det blir min första besök på Malmö Garden Show och jag längtar otroligt mycket.
Mm.
Mm. Mitt tips är mycket kortare, men jag ville bara säga att jag har lyckats hinna få ut tomaterna i växthuset.
Redan?
Jag vet, wow. Det får bära eller brista, men det var jättevarmt i lördags och då kände jag bara, nu jävlar, jag orkar inte ha dem där inne.
Så nu men har du någon frostvakt då? Eller?
Nej, eller jag har en, men jag har inte kopplat på den. Men det ser inte ut som att det ska bli så kallt den här veckan. Men jag har en fläkt så att jag kan koppla på den om väderleken visar att det kommer bli kallt. Så, ja men det fick bära eller brista. Men de är ute i växthuset nu. Och med det sagt skulle jag säga, mitt tips är ju då en sån här tomatkrokar.
Ja, det är bra.
Det har verkligen förenklat mitt liv, växthusliv med tomater. För annars är det så här, man har haft liksom, låtit någon binda upp dem mot pinnar och sen så blir allting så tungt och så liksom lutar de här pinnarna åt höger och vänster och sen så börjar jag knyta lite här och där och bara, men med tomatkrokar då har jag liksom en lina, en metalllina har jag, i 2 metallöglor då som är spänt då horisontellt. Och på den här så hänger jag så metallkrokar som har snöre på sig. Och sen så lindar man ut så långt man behöver. Så knyter jag det runt själva huvudskälken då. Och sen så snurrar jag plantan upp runt det här snöret.
Och vilket håll vill den bli snurrad åt?
Nej, nu får du lära mig, det vet inte jag.
Med sols?
Med sols. Mm. Ja, det var ju det jag gjorde med handen. Jag vet inte, det kanske bara kommer per
det är så de naturligt växer.
Ja, men det är för att jag egentligen är en tomatplanta, så jag vet ju det. In my body.
Gött.
Ja, det är bra. Med sols. Det ska jag tänka extra på när jag... vad händer annars? Annars kommer den börja fläta loss sig, eller?
Ja, alltså den kommer ju vilja växa med sols. Så att då är det ju dumt att inte bara låta den göra det från början. Har du en gurkplanta till exempel så kanske den börjar linda ur sig och börja, alltså då kan det bli lite stökigt.
Ja, det vill vi inte. Vi vill inte ha en stökig gurka, en gurkplanta. Ja, nej, men se, jag gav tips, du gav ännu bättre tips. Härligt.
Att tomatkrokar är, jag håller med dig. Ja. Can't live without them.
Nej, men det är så praktiskt. Jag är jätteglad att jag har mina tomatkrokar. Men nu, ut i trädgården.
Mm.
Och så hörs vi snart. Tack för att ni har lyssnat.
Puss och kram. Vi vill tacka Alexander från I skydd av mörkret för vår fina jingel. Vill du följa våran podd kan du göra det på Instagram. Där heter vi Dixon och Wilson. Vill du se våran podd kan du göra det på vår YouTube-kanal Dixon Wilson Podcast.
Och mer information om våran podd finns på www.dixonwilson.se. Och om du vill mejla oss så kan du göra det på hej@dixonwilson.se.
Och för dig som vill ha det där lilla extra så har vi ett Patreon-konto.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.